Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Leo.
Ja.
Det var länge sedan jag var så här taggad inför ett avsnitt.
Jag har märkt att du varit väldigt sugen på det här. Ändå är du inte här i huset, Kevin. Du gör på distans igen.
Jag tror
att... Det är din lena bebisstämma igen här idag.
Jag tror att det kanske är bra att vi håller distans. Alltså, inte att vi skulle hoppa på varandra här nu, men det kanske är bra ändå att ha en viss distans från varandra så att det inte blir för eldigt. För jag tror... tusen att det kan bli eldigt i det här avsnittet.
Du tänker att det kan dyka upp ett rött kort eller två idag alltså?
Ja, minst sagt. Utvisning. 10 matcher. Någonting sånt.
Feldömt på mig. Jag blir fan aldrig utvisad. Jo, det har blivit många gånger i min karriär. Har du blivit utvisad i din karriär?
Nej, faktiskt inte.
Inte?
Nej.
Jag har fått
gula kort som borde kanske varit rött, men...
Ja.
Men inte, nej. Nej,
du är ju väldigt, väldigt snäll. Så det får mig inte. Jag tror att jag har i alla fall... en 5 eller 6 goda utvisningar i min korpenkarriär.
Jäklar.
Ja.
Ja, det har något ändå.
Nej, jag vet inte. Får vi se. Men det är det vi ska prata om. Vi ska prata om domslut idag, Kevin.
Exakt, för det är ju rätt så aktuellt. Allsvenskan har precis kickat igång. Där har vi sett på minst sagt omdiskuterade situationer. Nu senast i Champions League fick vi också se ett par situationer som vi kanske återkommer till. Mm. Så vi kände väl att vad tusan, varför inte rada upp topp 5 domarmisstag?
Topp 5 domarmisstag, domartabbar, dåliga domslut. Hur ni och vi än vill benämna det. Det finns ju en ganska diger pool av domarmisstag här, Kevin. Det finns mycket att hämta ur. Det är en bottenlös säck av misstag i fotbollens historia.
Och det roliga är ju just med domarmisstag. Domare är också människor, det får vi aldrig glömma bort. Och att göra fel är ett mänskligt beteende. Men sen finns det ju vissa fel som är grövre än andra och vissa som är mer oförstådda än andra. Och det är det som gör det extra intressant i de här olika konstellationerna som vi förmodligen kommer ta upp här i detta avsnitt. Och jag känner väl att... från min sida är det väldigt blandat när det kommer till både vad för sorts scen vi är på, landslagsfotboll, klubblagsfotboll och vilken tid vi är i. Hur har du gått an detta?
Jag noterar nu när jag ser min lista att jag har fastnat väldigt mycket i landslagsfotbollen. Jag tänkte först att jag skulle utgå, premissen inför det här, att jag skulle utgå från hur grovt misstaget är och hur stor påverkan det hade liksom. Att jag tänkte först att det är mer värt, eller liksom att misstaget blir grövre om det till exempel görs i en VM-final istället för om det görs i en Europa League-match. Men så backade jag från det, för jag tycker att misstaget ska bedömas som lika stort oavsett var det sker någonstans. För när man pratar om Där vet jag att Erik Niva inte håller med mig. Men när man pratar om till exempel de snyggaste målen som har gjorts i historien. Jag vet inte, har vi gjort en sån lista? Det har vi inte, va? Det borde vi göra. När man pratar om de snyggaste målen som har gjorts i historien, då vet jag att Niva lägger in ett extra värde av hur stor och viktig matchen var. Det är ju målet snyggare. Mm. Det tycker inte jag. Utan ett mål är snyggt oavsett om det görs i ett snyggt mål, ett snyggt mål oavsett om det görs i brasilianska fjärde divisionen eller om det görs i en Champions League-final. Så i och med att jag står så i den diskussionen så lät jag det påverka mig här också. Att matchens dignitet har inte påverkat hur jag ser på domslutet. Utan bara är det ett sopigt domslut, då är det ett sopigt domslut.
Mm. Jag köper det fullständigt. Men jag skulle väl ändå säga, om jag skulle försöka sätta mig i en skala mellan Leo och Niva, så faller jag väl lite mer åt Niva-hållet. När man väl har två domslut som är så här likvärdiga, som man själv tycker. Men sen är det kanske så att den ena är i en avgörande match och den andra är i en kanske mindre avgörande match. Då faller jag mer ändå på den avgörande matchen i slutändan. Så, men jag förstår vad du menar. För domslut är domslut. Alltså fel är fel och snyggt är snyggt, om man ska vara krass.
Ja, det är i alla fall där jag står. Sen, vi ska absolut inte fastna djupt i det här, för jag vet att alla har hört det här till leda. Men man måste bara fråga dig när vi ändå pratar domslut. Var någonstans står du i varfrågan? Yay or nej?
Jag står... där måste jag bara, för att tydliggöra. När man pratar om var, pratar man också om goal line technology då?
Nej, det är två olika saker.
Ja, bra. Jag vill vara tydlig. Då är jag för att sänka var, om man ska vara krass.
Du är alltså mot var. Jag är gör det enklare.
Vi är mot var, precis.
Ja. Ja.
Men jag är väldigt för goal line technology. Jag
tycker... Jo, men det är jag också. Det är ju en helt annan sak. Det funkar smidigt, till skillnad från var. Jag har inte sett det implementerats någonstans på ett bra sätt. Vare sig på plats eller i tv-produktion eller i tydlighet. Jag är bestämt mot var och jag gläder mig att de allsvenska medlemmarna hittills är emot var också. Mm. Fick vi det så?
Och bara för saken skulle också säga, alltså, vi diskuterar detta med eller utan var, det kommer alltid finnas domarmisstag, och vi menar inte på att på något vis ha en hatstorm mot domare i det här fallet, men det är ett intressant diskussionsämne, om man säger så. Det är ju det som är grejen, det är fotboll, det är det som händer.
Jag tycker ju med hela den här diskussionen kring var och kring dåliga domslut, att jag ser att några har skrivit på sociala medier och några har pratat kring varfrågan i Sverige, att så här, om ni är emot var, då får ni inte heller klaga på domarna. Men snälla, att klaga på domslut som har gått emot en slag, oavsett om det är rätt eller fel, är ju en del av sporten. Det är en del av fotbollen. Att gå hem efter en match och prata med sin bänkpolare eller radspolare eller stolskamrat och säga, fan, vi hade ju vunnit om domaren inte hade dömt den där straffen mot oss. Oavsett om det är rätt eller fel. Att du och jag ses vid kaffeautomaten dagen efter och är på jobbet och säger... Snacka om domslutet, det är ju en del av sporten som man accepterar, men som ändå är kul att diskutera. Lika mycket som man diskuterar hur snyggt ett mål var, måste man få diskutera hur ett domslut var. Det är ju en del av sporten och det är okej. Okay. Det är okej att domare gör fel, men vi måste få diskutera det också.
Och precis som du är inne på, det är en del av sporten. Spelare diskuterar vi på bra och dålig nivå. Domare är också en del av sporten på en bra och dålig nivå.
Exakt.
Så jag håller fullständigt med dig, och sen finns det ju gränser som tyvärr överskrids allt för ofta när det kommer mot hat mot domare. Men bara för att klargöra för er lyssnare varför vi gör det här, det är för att vi tycker om att diskutera och på något vis kika på olika vinklar.
Och man är ju så här, man är ju helt snett ute om man skyller sitt lags dåliga prestationer över tid på domslut. Det är klart att ett domslut kan avgöra en match. Det har jag gjort mot mina lag många gånger, har gjort för mina lag många gånger också. Men om man liksom ligger på nedflyttningsplats och säger det här är domarnas fel, liksom, då är man ju snett ute. Då ska du vara irriterad på ditt lag, inte på domarna. Jag förstår inte den här hetsen och ilskan mot domarna, för de är de som gör procentuellt sett mest rätt av alla som är inblandade i fotbollen. Så låt oss bara diskutera domsluten. Det är kul, men hacka inte på domarna, för då är ni kort sagt dumma i huvudet om ni liksom är... Vissa domare blir hotade liksom, så låt domare vara, gör inte på det sättet, för då är ni dumma.
Genau. Och med de fina orden tycker jag att vi inleder dagens avsnitt.
Dumma, som att jag är en sexårig unge. Nu är du dum mot den här domaren. Du är taskig. Men det får han inte vara.
Nej. Vi börjar helt enkelt med din femma, Leo.
Plats fem.
Då går vi tillbaka till inte det världsmästerskap som var liksom mitt världsmästerskap var ju VM 1998. Det här är alltså 4 år senare. Vi befinner oss i Japan och Sydkorea, närmare bestämt i Sydkorea. Mm. Där jag nu kommer ta lite ära av hemmanationen Sydkorea. För visst att de gick till semifinal och de var en stor prestation. Men de gick ju till semifinal mycket tack vare att de hade domarna med sig i både åttondelsfinal och kvartsfinal. Och här hade man kunnat ta upp kvartsfinalen mot Spanien. Men istället väljer jag på min femte plats att placera domare Byron Moreno. Ekvadorianen som blev världskänd, ökänd, när han blåste Italien ut ur världsmästerskapet 2002. Jag vet att där och då fanns det väldigt många, framförallt här i Sverige, som tyckte det var kul att Italien fick inom citationstecken smaka på sin egna medicin. Men det här var ju en domarstöld utan dess like. De mötte alltså världsnationen Sydkorea i åttondelsfinal. Här kan man räkna antal domarmisstag, Kevin. För misstagen i sig, ja, de är ganska dåliga. Men det som gör det här att kvalificera in på min femte plats, det är att det är så många misstag i en och samma match. Det är så många misstag så att man misstänker att han kanske till och med var köpt. För Byron Moreno straffades ju senare för att ha sålt matcher i andra delar av sin karriär. Men han gav ju Sydkorea en inte bara billig utan en felaktig straff i den här matchen. Han delade ut ett gult kort till sydkoreanska försvararen Wang Sun Hong som definitivt skulle ha varit ett rött kort. Det erkände spelaren Wang Sun Hong själv. Så där har vi två fel gentemot Italien då. Han missade en armbåge i ansiktet på Del Piero som skulle ha varit ytterligare ett rött kort och därtill en straff för Italien. Han missade en spark i huvudet på Maldini som är ytterligare ett rött kort. Här uppe är 3 röda kort då, som han har missat för Sydkorea. Han visar ut sen Francesco Totti för filmning när man ser på reprisbilderna klart och tydligt att det här är en given straff. Totti ska ha en straff. Okej, Kevin, vad är vi uppe nu då? Jo, han har alltså gett Sydkorea en felaktig straff. Han har missat inte bara ett rött kort för Sydkorea utan 2-3 röda kort för Sydkorea. Han har missat en straff som Italien skulle haft. Han har visat ut Francesco Totti felaktigt. Och som kronan på Byron Morenos verk så dömer han bort Damiano Tomassis golden goal för Italien. Det var ju golden goal på den tiden. Gjorde han mål extra tid som vann matchen. Helt felaktigt för offside. Så det här är ju en insats som går till historien som en av de absolut sämsta när man summerar det. Och frågan är då om man kanske till och med var köpt, för det var han ju i andra delar av karriären.
Alltså det blir ju på något sätt när det, alltså i en sån här match, vi kommer ju komma in på det senare också i andra matcher, men när det inte bara är ett stort misstag, när det är flera, alltså det blir ju nästan komedi av det hela när det sker. Alltså om, självklart om inte man är fan för då Italien i detta fall, då är det inte komedi. Men det blir ju nästan så bara, vad är det här för skämt? Det är, nej. Och sen också ett världsmästerskap. I min bok kryddade ju på det extra ordentligt. För det sker bara var fjärde år och man är inte ens given att man får delta i ett mästerskap.
Alltså som sagt, jag tycker inte att det spelar in i misstagen. Men det kan ju vara så att man känner ännu större press som domare och presterar ännu sämre då. Än när det är mer som står på spel, man klarar inte av pressen. Men Byron Moreno, legend of the game, fast på ett dåligt sätt.
Då kommer vi till min femma. En betydligt mer bekantare person i svensk kontext faktiskt. Mm-hmm. Det är väldigt färskt alternativ också när vi ändå pratar om det här. Och då kanske du vet vart jag kommer landa någonstans.
Ja, men oväntat är det tysk vinkel på den här matchen.
Nej, alltså jag har verkligen skalat av all min tyskhet om det nu går. Och försökt se det ut efter regelboken. Och det är ju den här extremt märkliga situationen som uppstod i London när Arsenal tog emot Bayern München nu senast i Champions League. Och Glenn Nyberg beskrev det som a kid's mistake. Bara det uttalandet är ju väldigt märkligt på alla sätt och vis. Men för er som inte riktigt vet vad som hände. Det var ju så att Arsenal skulle göra inspark.
Men Bayern München, det står 2-1 i Bayern München.
Exakt, tack så mycket. Det är 67 minuten. Och Arsenal har precis gjort byten och de ska göra inspark nu, Arsenal, och Nyberg visslar tydligt tecken. Därefter har Raja bollen, han passar vidare till sin lagkamrat som i sin tur tar upp bollen med handen, placerar sen tillbaka den på det inre målområdet för att sen spela den vidare. Något som Bayern München-spelarna reagerar väldigt starkt på och säger bara, hallå, vad fan hände här nu?
Framförallt Kane och Musiala är det väl som blir förbannade.
Exakt, de blir förbannade och Kane får då förklaringen av Glenn Nyberg, kids mistake, vi kör vidare. Och tittar man i regelboken är det väldigt klart och tydligt. Tar en spelare bollen med handen i straffområdet, då är det straff. Det är inget snack om saken. Det är också väldigt tydligt, folk som försöker förringa, ja men det här med signalen och uppmärksammade man det eller vad hände där? Tydlig signal, tydlig tecken av Nyberg till Raja som passade bollen, och sen att då Arsenal-försvararen inte kanske var vaken, om det är en bortförklaring, spelar ingen roll. Det är din uppgift att vara vaken, och om du tar boll med handen, man kan inte plötsligt bara, om man skulle bli fälld till exempel och ta boll med handen, bara, jag trodde det var någon som annan visslade. Nej, då är det frispark där eller någonting sånt. Så det är ju ur regelboken väldigt klart och tydligt att det här är straff. Och det som, ska man säga så här, gör det lite mera kryddande är just läget. Man leder med 2-1. Hade man fått straffen hade man kanske gjort 3-1 och satt sig i en bättre sits. Och ja, matchen är lång, det är ett dubbelmöte, allt sånt, precis som du var inne på. Det är misstaget i sig som man ska omfamna här just nu. Men jag kan ändå förstå folk som tycker att det här är en liten överreaktion av Tuchel. Det är ändå hans heder som står på spel. Han är dead man walking by München.
Den är sedan länge förlorad, kan jag mena, Kevin. Det finns nog ingen fotbollsspelare som skämt ut sig så mycket det senaste året i fotbollsvärlden. Men visst, go on.
Ja, men du förstår jag menar. Det är ändå han som står där och försöker göra allt i sin makt för att på något vis avsluta på något hederligt sätt i Bayern München. Och sen får en sån här grej emot sig är bitter. Med det sagt, matchen slutar i 2-2 och ja, det blev som det blev. Men situationen i sig, det går inte att komma ifrån. Det är straff.
Det här är ju liksom, just det här domslutet är ju anledningen till att vi gör det här avsnittet idag. För att det är ett härligt domslut att diskutera. Och jag hör vad du säger. Jag håller med dig i att det är regelvidrigt det som sker. Mm. Det är ju emot reglerna som är uppsatta i regelboken. Mm. Absolut. Ser man fyrkantigt innanför boxen, svart på vitt, binärt, så är det straff. Det kan ingen argumentera mot vare sig dig eller Thomas Tuchel. Absolut. Så långt är jag med dig. Men fotbollen får inte vara binär, Kevin. Det är där vi landar i. Här touchar man på VAR ju. Jag förstår att alla VAR-förespråkare i hela världen tycker att det här är straff. Jag tycker inte att det är straff. Jag tycker snarare att det här är ett väldigt bra och starkt beslut av Glenn Nyberg. Att inte falla för pressen och blåsa för regelboken här. Ja, han är domare. Han ska värna om reglerna och regelboken. Helt rätt. Här går han emot regelboken. Ja, och här tycker jag man är inne på det som till exempel Collina var så bra på. Den Pierluigi Collina, gamla stordomaren, när han var aktiv. Att fingertoppskänslan, att så här, att beslutet, han ser till omständigheten. Det här är, du vet, som en bra domare kan göra så här. Missa en frispark till lag X. Och så går det 2 minuter. Och så blir det en exakt likadan frispark åt andra hållet. En dålig domare blåser ju då för den andra frisparken. En bra domare vet vad han precis har gjort. Släpp den första frisparken. Då måste han släppa den andra frisparken också. Och det är mot regelboken. Men det är liksom den här fingertoppskänslan i spelet. Och det är det Glenn Nyberg har här, tycker jag. Att det här är ett så grovt misstag som Gabriel gör när han tar upp bollen. Så Glenn Nyberg vet, Gabriel vet, alla vi åskådare vet att Gabriel är inte så dum i huvudet så att han tror att han kan ta bollen med handen. Och det viktigaste, regelboken är ju till för att man inte ska få fördel på ett regelvidrigt sätt. Får Gabriel någon fördel här att han tar upp bollen och lägger ner den igen? Nej, det tycker inte jag. Så jag tycker Glenn Nyberg är absolut att Jag förstår att Thomas Tuchel är arg. Jag förstår att Bayern München är förbannade. Jag förstår att tyskar är arga, för regelboken är ju liksom binär. Den är fyrkantig, det är svart på vitt. Men här, det fanns liksom ingenting att vinna på det här regelbrottet. Och därför tycker jag det är väldigt skönt och befriande att se att Glenn Nyberg låter spelarna vara människor också. Och bara, ja, okej, okay, det här, han vann faktiskt ingen fördel på det här. Du får köra om. Tycker det är fint. Jag, ser man till regelboken har helt rätt, men jag går emot. Jag tycker att en bra domare kliver utanför regelboken.
Du vet att du är, alltså, skulle man följa den där filosofin, så svävar vi iväg väldigt långt i fotbollen, och att det kommer bli väldigt många dåliga misstag. Alltså,
det är väldigt få sådana här, det är väldigt sällan det händer sådana här sjuka grejer.
Men
liksom,
ändå, det finns, när väl sådana här sjukt händer, det är då det är viktigt att gå tillbaka till regelboken. Vad är det egentligen som gäller? Man ska följa regler, för att plötsligt den här bara, jag snubblade här och tog bollen med händerna. Det var inte meningen.
Det händer ju tyvärr hela tiden. Att
jag vet, men du förstår vad jag menar. Alltså,
jag förstår vad du menar, och löper man på det här, gläntar man på den här dörren, luckrar upp det här.
Det går, alltså, det är precis som Thomas Müller säger i eftermatchen. Alltså det här är inte också förklaring, kids mistake. Alltså det måste vara extremt frustrerande för en spelare, oavsett vilket klubblag man håller på eller man är i, alltså att, som man spelar för, att få den förklaringen också. Och så här, vänta nu, det ligger miljoner på spel.
Skönt att han skiter i det, Kevin. Fotbollen ska inte vara de där miljonerna, det ska vara det rena spelet.
Men det här är ju inte, man följer inte spelets regler då, det är det som är grejen.
Han är större än så. Han visar att så här, fotboll är inte bara de här binära reglerna, millimeter och sidan, alltså, det är någonting annat.
Jag köper din millimetergrej. Jag köper att det finns nyanser. Men här är det ingen nyans. Han tar bollen med händerna. Tar bort den.
Som inte spelar någon roll. Där det är uppenbart att han tror att spelet inte är igångsatt. Och ja, alltså, det är fel enligt regelboken. Men det är ett så fyrkantigt synsätt det här. Så att liksom,
men tänk dig om spelaren nu plötsligt på planen. Vi ser en farlig situation. En försvarare bara plötsligt bara tar upp bollen med händerna. Nej, jag trodde att det var något.
Det kommer man se igen.
Farligt. Alltså det är jättemärkligt.
Det är en märklig situation, och jag är glad att Glenn Nyberg är stark nog att stå emot den pressen och döma vad jag tycker är rätt.
Och jag ska bara ge ett exempel från Bayern München som åkte på där själva en gång i tiden. En annan situation. Säsongen var 94-95. Trapattoni var tränare för Bayern München. Och det gick inte så bra i ligaspelet. Man var just då på sjätte plats. Man mötte Eintracht Frankfurt. Och vid den tiden i Bundesliga fick man bara ha 4 så kallade amatörspelare på planen samtidigt. Mm. Amatörspelare då är då spelare som inte har professionell licens, alltså kontrakt. Men i andra halvleken bytte de in nummer 4. De glömde bort det här. De bytte in Dieter Hamann, som vi alla känner väl igen. Ja, bland annat var Kufur också en av de där amatörspelarna, men ledarna 5. Ja. Matchen vinner Bayern München med 5-2. Det är största seger för säsongen, och de tar ett stort steg mot Europa ändå. Men sen påtalar Eintracht: Nej. Ni hade 4 amatörspel på planen. Vad hände då? Jo, Bayern München förlorar matchen med 2-0. Och man river av direkt där. Och det är det jag tycker ändå, rätt ska vara rätt. Det här luddiga, ja,
det är ändå en skillnad på de här två, för det här är liksom en...
Det är amatörspelare, ska jag komma ihåg att säga.
Ett sekundsbeslut, eller liksom en millisekundsbeslut för någonting han inte drar någon fördel. Bayern München drar ju en fördel av att spela med en otillåten spelare i flera minuter. Mm. Det tycker jag ändå är skillnad. Men så här, tittar man till regelboken så har du helt rätt. Då är det här regelvidrigt, då gör Glenn Nyberg ett misstag. Men i min fotbollsvärld så är en bra domare en person som ser utanför regelboken och faktiskt tar in det som händer på planen. Så här kommer vi inte komma överens. Du har rätt enligt regelboken. Jag tycker att Glenn Nyberg har rätt i att vara mänsklig.
Och jag håller med dig till viss del när man ska ha fingertoppkänsla. Men det finns fingertoppkänsla och sen finns det en kladdig hand. Och jag skulle säga att Nyberg har en kladdig hand här. Han har ingen fingertoppkänsla här inte. Men hörrni, det är precis som du säger nu. Vi får
kladdig göra hand eller fingerspitzgefühl, vad heter det på tyska?
Fingerspitzengefühl.
Hör av er till kevin.bader@glennyberg.se. Men jag tror nog att du har de flesta med dig här, Kevin, tror jag. Men jag tycker det var väldigt befriande att han dömde som han gjorde.
Mm. Ska sägas, jag tycker överlag att han gjorde en väldigt bra match, en väldigt svår match att döma. Det var hans första slutspelsmatch i Champions League också, ska understrykas. Så det finns ju många parametrar i det här. Men ja, vi kom inte överens om detta, och det är det som är det underbara med de här listorna. Vi behöver
första
inte komma
första gången vi bråkar.
Andra gången,
första gången.
Mourinho och Pep och...
Ja, men där var vi båda ute och cykla.
Nej, det var helt rätt på det.
Du, vi är redan 25 minuter in i det här avsnittet och vi har bara avhandlat platserna 5. Det är helt sjukt, det blir ett långt avsnitt det här. Ursäkta alla lyssnare, har ni problem med det? Maila kevin.bader@tv4.se.
Wunderbar, vi spolar fram nu och går till plats nummer 4.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Plats 4.
Ja, nej, men jag måste ha med någon filmning i detta. Misstag av domare att släppa igenom filmningar. Det händer ju vid väldigt många tillfällen, och det är ju egentligen inte domaren som är problemet här, det är ju filmaren som är problemet. Jag vet att det finns vissa som faktiskt vurmar över filmandet och ser det som en konst. Jag tycker det är direkt regelvidrigt. Jag tycker det är fult att liksom försöka fuska, vilket Gabriel inte gjorde. Han var bara liksom inte medveten om vad han gjorde, men att försöka fuska är någonting jag verkligen inte tycker om. Så egentligen är ju domarna är ju inte de stora bovarna här, utan det är ju Rivaldo som är den stora boven, för vi befinner oss återigen i VM 2002 och kanske den mest pinsamma filmningen efter Steven Taylor i Newcastle genom fotbollshistorien. Det är så att det är gruppspelet.
Top 5 filmningar.
Ja, verkligen. Det är gruppspelet i VM 2002, det är premiärmatchen i gruppen, Brasilien mot Turkiet mig veteligen, och det står 2-1 till Brasilien när de får en hörna. Rivaldo, denna fantastisk gudabenådade fotbollsspelare som gjort det vackraste hattricket i fotbollshistorien, kliver ut till hörnan, ska slå den, har inte fått bollen än, utan han får den skickad till sig av Hakan Ünsal, turkisk vänsterback om jag minns rätt. Hakan Ünsal är lite irriterad över domslutet, så över hörnan då, så han sparkar till bollen ut till Rivaldo. Absolut, han passar den inte, det är ingen kompispass, det är ingen schysst boll, det är liksom, han är en irriterad bollspark. Den träffar Rivaldo på knät. Han faller som en fura, tar sig för ansiktet, ligger kvar i plågor och behöver hjälp upp för han har sådana smärtor. Domaren som är mitt på plan ser ju inte riktigt vad som händer, för han försöker ju liksom hålla koll på straffområdet. Däremot, linjedomaren står ju, jag försöker mäta med en blick här på bilden jag tittar på. Linjedomaren Kevin, han står 25 cm från Rivaldo. Det kanske är en överdrift, det kanske är 15 cm från Rivaldo. Alltså han står så att han kan känna Rivaldos svettlukt. Så nära står han honom. Han går på den här filmningen. Trots att Rivaldo är liksom närmare än vad jag är min mikrofon just nu. Det är helt idiotiskt. Rivaldo ska givetvis ha gult kort för det där. Kanske att Hakan Ünsal ska ha gult kort för att han sparkar bollen på ett otrevligt sätt. Men det tycker jag hade varit hårt. Domaren som går på Rivaldos teaterfadäs och skådespeleri ger ju alltså Hakan Ünsal rött kort. Och där var ju kört för Turkiet i den här matchen. Där hade ju Brasilien avgjort ändå för en man mindre i underläge mot Brasilien. Då är det ju svårt. Rivaldo har ju uttalat sig om det här i efterhand, för han bestraffades ju ekonomiskt. Det var liksom den första spelaren som FIFA valde att bestraffa för filmningar. Så det ledde ju till någonting bra. Och Hakan Ünsal straffades ju inte. Men Rivaldo har ju sagt här i efterhand då: jag var faktiskt offret i den här personen, men det var jag som blev bötfälld. Visst, bollen träffade mig inte ansiktet, men jag var faktiskt offret och det gjorde faktiskt ont, även om den inte träffade mitt ansikte. Ingen kommer ihåg vad turken gjorde. Alla kommer ihåg mig. Trams, Rivaldo. Jag älskar dig som spelare, men det är sån jävla trams. Och den här domaren gjorde det inte värre. Det här är typ den mest pinsamma filmningen som har skett i världshistorien. Och domaren som står 23 centimeter ifrån missade. Så det är min fjärde plats.
Alltså, jag blir så arg över filmningar, speciellt när de är så här överdrivet grova, så att jag går bananas varje gång jag ser det på planen. Och det här skulle, jag hade tänkt inte ens på den här faktiskt, men hade jag tänkt på den hade jag fan nästan satt den som etta, för att sånt här provocerar mig som bara den. Men helt rätt av det att plocka med den, tycker jag, på alla sätt och vis.
Där är vi överens. Jag har en liten, jag avskyr också filmningar. Jag har en liten anekdot, personlig anekdot från när jag spelade korvfotboll för några år sedan. Om du orkar med det. Om ni kära lyssnare orkar med det.
Klart. Annars kan ni spola tillbaka ungefär en och en halv minut. Spola fram menar jag. Ja.
Vi spelade så här korvfotboll, mitt kompisgäng och jag, på fredagar på Östermalms IP. Så var en säsong där vi mötte ett gäng som växte upp i samma område som vi gjort utanför Stockholm. Och de eller vi skulle vinna serien. Vi behövde vinna sista matchen för att vinna serien. De behövde kryss för att vinna serien. Och i deras lag fanns det en kille, jag tänker inte namnge honom, det blir inte schysst. Men några av våra lyssnare känner säkert till honom. I deras lag fanns i alla fall en kille som varit så pass bra i ungdomsåren, där vi växte upp, så att han fick ett A-lagskontrakt med en av Stockholmsklubbarna i Allsvenskan. Mm. Jag tror att han bara gjorde en A-lagsmatch där. Och sen så spelade han i Superettan och sen slutade han och liksom började spela korp med sina kompisar. Men han, när det står 1-1 i vår match, kliver in i straffområdet och gör en sån här riktig Gillardino-filmning mot mig. Jag nuddar honom inte. Han slänger sig liksom handlöst och vill ha straff då i den här extremt avgörande korpenmatchen förvisso. Jag blir så förbannad så att jag bara skickar bollen på läktaren, vänder mig ner mot honom, för han ligger kvar där på marken. I, du vet, typ så här Thomas Müller, Peppe-grej. Vänder mig mot honom och skriker: du kunde spela till Allsvenskan och nu filmar du korpen. Fy fan vad pinsamt. Varpå han reser sig upp och typ försöker knuffa bort mig och brösta bort mig. Jag tror att han blev utvisad för det också. Det var roligt i alla fall. Rolig anekdot.
Det här är ju klockrent citat, nästan som att så här, t-shirt citat.
Ja.
Fantastiskt.
Tusen gånger bättre fotbollsspelare än vad jag var förstås. Därför blev jag ännu mer förbannad att han försökte filma mot mig liksom. Jag bara tundla mig i mål istället, dumskalle.
Ja, fantastiskt. Jag har tyvärr ingen sån fin anekdot, men det uppskattas när dina korpen-anekdot dyker in titt som tätt i podden. Nu ska jag ta mig an en helig stund egentligen.
Mm-hmm. Okej.
Och här kan man ju prata om fingerspitzengefühl. Men jag tänker, när jag ändå är så tysk som jag är med mitt sätt att se fyrkantigt, som man ibland faktiskt får göra när man tittar på regler, så går jag tillbaka till 1986. Det var ett visst England som mötte Argentina i VM. Och det var en väldigt viktig match. För att det stod ju ett avancemang senare till VM-finalen på spel. Och det var en viss Diego Armando Armando. Det var en viss Diego Armando Maradona som
stod Maradona. 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 Diego Armando Maradona.
Exakt, som stod för det där Guds hand. Och den där handen ställde ju till det för England. Och man kan ju tycka att det domslutet borde ha beskrivits annorlunda, om man säger så.
Okej, okay, men som du, det kriteriet du utgick ifrån då, Kevin, att ju större scen desto, och ju mer det betyder, desto större blir domslutet utifrån de negativa påföljderna. Så ja, där platsar det här definitivt på topp 5. Det jag tycker är förmildrande, nu pratar vi alltså om domslutet här, inte om fusket. Jag tycker fusket är genomvidrigt, måste jag säga. Det är fruktansvärt. Det är liksom värre än filmningar egentligen. Det är genomvidrigt där. Men det jag tycker är förmildrande för domarteamet är att det är svårt att se. Alltså, nu har ju de bättre... De var ju faktiskt där på gräset när det hände, så de ser ju bättre än vad vi gör på tv-bilderna. Men tittar man på tv-bilderna så är det svårt att se. Vilket jag tycker förmildrar hela situationen. Jag hade ju den här på min bruttolista, såklart, absolut. Men jag tog inte med den för att jag ser inte att det är en hands när det är realbilder. Sen på reprisen så ser man ju det. Men jag tycker det är så svårt att se, så jag plockar inte med den. Men jag köper ju att den är med för att det är så... Ja, men liksom, det är ju världshistoriens mest kända fotbollsfusk liksom.
Precis. Och i slutändan vann ju Argentina mot Tyskland i final med 3-2. Och alla vet ju, om England hade gått till final, då hade ju Tyskland vunnit. Och då hade det varit annorlunda. Men ja, det är en annan femma.
Det är en annan femma, ja.
Plats 3.
Nu ska jag vara lite förbannad på en tysk här. Egentligen är det domaren som gör fel, men framförallt är det väl tysken som gör fel. Det är VM igen. Jag hamnade i landslagsfotbollen uppenbarligen.
Om man säger så här, bara för att ta... Det är väl också det som... sätter sig i näthinnan bättre med tanke på en hel fotbollssäsong, klubblag, det är så många matcher som mals på och ditten och datten, det är inte lika stort.
Det kanske är så att undermedvetet har jag jobbat som du, att liksom det som har satt sig är den största scenens matcher, och då är det VM, det är de här mästerskapen. Nej, men det är VM 1982, då levde ju inte jag var inte född då, men det är...
Inte jag heller, bara för att klargöra att jag inte...
Det är semifinal mellan Tyskland och Frankrike. När Frankrikes Patrick Battiston kommer i ett friläge mot den tyska målburen. Tyskland hade en av dåtidens bästa målvakter, Harald Schumacher, som rusar ut, total missar bollen. Alltså, han försöker vara Neueresk 30 år i förväg och misslyckas kapitalt i det. Det som händer är att han missar bollen totalt, han gör ner den framstormande Patrick Battiston så pass till den grad att Battiston inte bara blir medvetslös. Alltså, här är man ju, när man ser bilderna, då tror man ju att han är döende liksom. Han blir medvetslös, han slår ut två tänder, han bryter 3 revben, han får permanenta ryggskador av den här så kallade tacklingen. Domarens beslut, Kevin, det är klart att domaren inte vet om skadorna då, men man ser ju den här tacklingen. Man ser ju att så här, oj, det där är typ livshotande. Oj, den här målvakten ska du inte spela fotboll på ett halvår. Det blir inte ens ett gult kort. Det blir inte ens ett gult kort. Och det är inte ens en frispark, ska jag säga. Utan domaren viftar, spela på. Och det här är ju alltså ett så grovt domarmisstag. För vi pratar ju om Patrick Battistons direkta hälsa för livet här. Som, det är så uppenbart att Harald Schumacher... Det är den fula, det är allt jämt idag... Det fulaste överfallet i fotbollshistorien, och det blir inte ens frispark.
Nej, det är, jag kan inte säga emot det. Jag håller med dig till 100%. Det är ett rån på alla sätt och vis som Harald står för här. Och ja, Oliver Kahn har ju gjort liknande grejer, men inte lika grova efterföljder, om man säger så. Till och med slaget i egna lagkamrater. Det har ju någonting med tyska målvakter. Det är speciellt att hantera dem. Nej. Jag håller med dig. Det här bör definitivt vara med på en sån här lista. 80-talet. Hände mycket där.
Verkligen.
Ja, jag går vidare faktiskt till 00-talet. Alltså inte 1900-någonting.
Jag fattar. Ja.
Och gå till en scen som vi har pratat om tidigare, men för mig, alltså det är ett så här tonårsminne jag har kvar. Jag var väl jag var tonåring fortfarande. Osäker. nämligen scenen i London när Chelsea tog emot Barcelona, den andra semifinalmatchen, första matchen slutade 0-0, Essien hade gjort 1-0 redan i början på matchen och man ledde och var på väg att gå till Champions League-final. Men den norske domaren som vi alla känner till, Överbro, ville annat. Och han har ju även sagt flera år efter det att det var en av hans minst sagt sämre matcher, att han gjorde misstag. Och likt din nummer fem så är vi uppe här på x antal straffar som Chelsea borde ha fått men aldrig fick.
Ja, den här är faktiskt, den här är du helt rätt på det. Det, jag kommer ihåg att jag var extremt förbannad när jag såg den här matchen också.
Och det här är ju också en tid när det är mycket konspirationsteorier, det får vara för sig, men det är ändå viktigt att ta upp mot just UEFA och Barcelona, att de fick mycket förkärlek. Och den här matchen blev ju en parodi på det hela, för att Barcelona borde ha fått så många straff emot sig. Scenen när Ballack springer efter Överbro och bara försöker förstå honom, vad tusan håller på med. Han tog det med handen i straffområdet för sicken gången. Och sen Drogbas klassiska "this is a fucking disgrace" i eftermatchen. För att Iniesta stod ju för det avgörande och vinnande målet som gjorde så att matchen slutade 1-1, men därmed gick de vidare på grund av borta mål i den 93:e minuten. Alltså så här, eftersmaken av detta för Chelsea-fansen är ju enorm.
Ja, men det här är Byron Moreno-eskt av Övrebö. Och så blir det ju så ikoniserat av det du säger med Drogbas "it's a disgrace, it's a fucking disgrace", och borde kanske klippa in, och Ballack där när han springer runt Övrebö men inte nuddar honom. Älskade Ballack. Ja, men det här är ju helt rätt. Jag känner att jag borde ha med den här själv nu på listan när jag inser att jag inte har det. Så det kanske är det värsta domarmisstaget någonsin, eftersom att det är något som vi båda vill ha med. Men jag är helt med det här. Det finns inte så mycket att diskutera. Jag blir typ arg när jag påminns om det. För jag kommer ihåg att jag kollade på den här och blev förbannad där och då. Så nej, fruktansvärt misstag. Återigen, Övrebö är bara en människa, han är bara en domare. Man gör fel, vi måste få diskutera, vi måste bli arga över det, men ta inte ut ilskan på domaren.
Liksom. Personen i sig, om man
precis,
säger så.
Exakt så.
Domarskuggan kan man slänga på, men inte personen i sig.
Precis. Ja, vi är då inne på min andra plats och då vill jag referera till den kanske roligaste fotbollsmatchen som jag någonsin har sett i alla fall. Jag såg den inte på plats, jag såg den på tv. Men
Tyskland-Brasilien 7-1.
Nej, den var ju också trevlig. Men det här var VM 2006. I gruppspelet var det ett slags derby mellan Kroatien och Australien. Och hur är det där då? Jo, det är nämligen så att det finns en väldigt stor kroatisk diaspora i Australien. Och jag tror att det var typ 4 eller 5 spelare i den australiska startelvan som hade kroatiska föräldrar eller som själva hade liksom kommit till Australien från Kroatien. Och sen tvärtom då Josip Simunic, som vi ska prata extra om, som spelat i Bundesliga, Kevin, Hertha Berlin bland annat. Han är väl typ född i Australien tror jag, eller uppvuxen i Australien, men spelar för Kroatien. Och då är det så i den här matchen, fantastiska, fantastiska matchen som slutar 2-2, så fanns det mycket olika delikatesser, hur liksom Gus Hiddink byter ut massa spelare så att de är uppe på 5 anfall och sådär för att hitta en kvittering. Skitsamma, det är inte det här handlar om. Det här handlar om att engelska domaren Graham Poll, som hade ambitioner om att döma VM-finalen i den här turneringen, han går bort sig lite när han ger kroatiska mittbacken Josip Simunic 1 gult kort. Han ger kroatiska mittbacken Josip Simunic 2 gula kort. Men Josip Simunic visar sig inte ut. Spelet fortsätter. Ingen reagerar på att Simunic får sitt andra gula kort. Spelet fortsätter. Det är som att australiensarna missar det också. Och sen då Josip Simunic tilldelas sitt 3:e gula kort. Och blir utvisad. Och först då går det typ upp för allihopa. Så här, men vänta, det där var ens 3:e gula kort. För blev inte utvisad förut när han fick sitt andra gula kort för... Alltså, den här matchen, det är få matcher jag ser i repris. Jag har sett den här matchen typ 3 gånger, för det är den roligaste jag någonsin har sett. Ser den om ni inte har sett den. Den har allt. Men då, det här innebar ju att Graham Poll, som var en av liksom, de tänkta kandidaterna för att döma VM-finalen, han fick istället åka hem efter gruppspelet, fick inte döma någonting mer, för det var ett alldeles för grovt misstag.
Ja, det är nästan alltså, lite i den här stilen. Nu har jag inte med mig på min lista. Jag tror inte du har den på din heller. Den här AFCON-grejen som hände 2021. med domaren mellan Mali och Tunisien som först blåste av i, vad var det, 85:e minuten och sen 89:e minuten. Efteråt berättade han om att han var så här dehydrated och allt möjligt. Alltså man undrar ju vad som hände där egentligen mellan Australien och Kroatien. Om det var en dålig nattsömn.
Ja, nej, det var, han var inte riktigt med i alla fall. Grant Hall.
Ja, jag stannade faktiskt kvar 2009 tydligen. Jag var ju nyss där med Chelsea Barca. Nu går jag till november 2009. När Republic of Ireland tog emot Frankrike i VM-playoffen. Mm. Den matchen slutade med en 1-0-seger för Frankrike tack vare Anelka. Philippe Bruch dömde den matchen. Klockrent genomförd match, inget att påtala. Men 4 dagar senare, den 18 november, då fick vi se Martin Hansson döma en match mellan Frankrike och Republic of Ireland. Nu ska ni verkligen förstå att jag inte är efter något form av domarhat mot svenska domare. Det har bara slumpat sig så här verkligen. Alltså det är verkligen inte... Jag märkte det först i efterhand när jag ville titta vem dömde den här matchen. Så Martin Hansson var lite ironisk med tanke på att jag hade Nyberg tidigare. Men här snackar vi om ett rån utan dess like, för att Irland, hur många VM har de spelat? Jag kan ställa en quizfråga till dig.
De är väl med 90, va? De är med 94, de är med 2002.
Mm.
Ja, det säger väl de.
Och det är därför Leo är en fotbollskung, för att det är fullständigt korrekt. Det är... De har bara varit med 3 gånger och nu hade de ju chansen på att vara med en fjärde gång. Och de tog ledningen i Frankrike, Stade de France, genom den fina Robbie Keane som är med i en av våra lister, tidigare lister, som jag ska påtala. Och gjorde mål i 32 minuten. Men ja, vad hände sen då? Jo, i den 103 minuten, jo, förlängningen då, så får Frankrike en frispark. Frisparken slås in och på den bortre stolpen står då Thierry Henry och spelar in till Gallas som nickar in 1-1 målet. Men det var något märkligt där. För att framspelningen, det var inte riktigt någon fottouch eller annan kroppstouch. Det var en hands, bokstavligen. En hands som Henri också efter han har sagt att han gjorde och han skäms över det. Men domarteamet blåste inte av för det och målet stod sig och resten är historia. Frankrike gick till VM 2010.
Ja. Jag håller ju med. Det blir så fånigt om jag ska försvara alla svenska domare. Det gör jag inte här. Jag tycker Glenn Nyberg gjorde rätt. Jag tycker inte att Martin Hansson gör rätt. Det är ju ett grovt misstag. Det är ju ett misstag som gör att, som du säger, Irland missar att gå till VM för fjärde gången. Jag håller med om att det här är dåligt. Den invändning jag kan ha är att jag tycker att det finns väldigt många sådana här liknande situationer där man missat en hands i ett en hands på mållinjen eller en hands vid ett gjort mål. Att det finns så här många, så många liknande situationer, så att jag vet inte om den meriterar att vara så här högt eller kanske ens vara med på topp 5. Då tycker jag till exempel att Hand of God är värre, Guds hand.
Jag la in, för mig var det då just den här känslan av Irland som hade chansen på att spela ett VM igen. Mm. Som de inte hade fått göra sedan 2002 och bara dessförinnan 2 gånger tidigare. Att det blev en extra viktig i hela mot de här. Det är lite David mot Goliath-situationen, Frankrike mot Irland. Och sen får ju Frankrike med sig domarna till med. Så det är lite det.
Ja, men väger du in det så visst. Men då tycker jag ändå att Hand of God, Guds hand, är värre. Ireland. Kolla på en jätteintressant dokumentärserie nu faktiskt på SVT tror jag att det är, om Nordirland och The Troubles, apropå Irland. Det var en liten parentes.
Ja, nummer uno.
Har vi ju en kvar då. Och då ska vi stanna kvar i Frankrike. Och det här är, Kevin, det absolut sjukaste en domare någonsin har gjort. Och jag är ju, som du vet, fotbollsfrankofil. Jag gillar ju Frankrike, jag vet också. Fantastiskt land. Åker inte till Paris bara, åker till alla andra ställen utom Paris. Och den här matchen som jag ska komma till nu såg jag på tv, för jag gillar att titta väldigt mycket på fransk fotboll. Vi tar oss i januari 2018, den 14 januari 2018, i en match mellan FC Nantes, Le Canary, Kanariefåglarna, La Maison Jaune, det gula huset som de också kallas.
Gula hus.
Mm. Mot PSG. Tänkte att FC Nantes en gång i tiden hade... Ja, de kallar heter det.
Hur man heter ett gult hus.
Ja, det kallas för det. Okay. Smeknamn ska vi göra också, klubbars smeknamn. Det kanske dyker upp där, La Maison Jaune. Tänk att någonting en gång i tiden hade Deschamps och Claude Makélélé samtidigt på ett centralt sätt. Men det hade de inte här. 2018, Nantes mot PSG, så var det den franska domaren Tony Chaperon som dömde. Såg ut som en Pierluigi Collina kopia, skallig men fransk. I ett PSG-anfall så ruschar domare Chaperon med. Och så har han liksom några Nantes-spelare runt omkring sig. Han och den brasilianska mittbacken Diego Carlos, numera i Aston Villa, tidigare i Sevilla, råkar haka i varandra. Diego Carlos kommer lite snett bakifrån. Så de hakar i varandra. Båda trillar, domare Chaperon och Diego Carlos. Det som händer är att Tony Chaperon uppfattar då det här uppenbarligen som att han blir överfallen. För när han har sett den här situationen, Kevin, den är helt sjuk.
Nej,
när han liksom i fallet försöker ta sig upp, så försöker han liggande sparka ner Diego Carlos. Liksom, för Diego Carlos är liksom uppe snabbare än honom. Så han liksom sitter och försöker sittsparka på Diego Carlos. Och sen reser han sig upp och ger Diego Carlos rött kort. För att då har inom citationstecken överfallit Chaperon, domaren. Så han tolkar det som att han blir överfallen. Försöker sparka tillbaka på spelaren. Och sen ger han spelaren rött kort. Nästa dag så stängdes domare Chaperon av det franska fotbollsförbundet. Han kallades till ett disciplinärt möte där han fick gå igenom händelsen. De köpte ju inte hans historia. Man ser ju tydligt på bilden att det bara är en olycka. Liksom. Det finns inget uppsåt från Diego Carlos här. Chaperon stängdes av i 6 månader och då bestämde han sig för att lägga av med fotbollen. Så det är min första plats. Och kolla på det här. Sök bara på Chaperon, Chaperon. Och Diego Carlos, man tror inte sina ögon. Det är så konstigt, allting.
Nej, den är svårslagen. Det går ju lite utanför det vi har pratat om tidigare. Men det är ju ändå ett domarmisstag.
Han visar ut honom för ett överfall som det inte är. Och sen då den här kryddan av att han själv försöker sparka på spelaren. Det är så fruktansvärt konstigt.
Snacka om att utnyttja sin makt. Haha, röda kortet.
Oerhört märkligt.
Snyggt jobbat. Det där är ju definitivt en stark vinnare på alla sätt och vis. För min nummer ett. Jag måste ju ändå, som tysk måste jag ändå följa min tyska linje här. Ändå ska jag understryka, och som du också sa i inledningen, man får allt med sig också. Och vi kan ju blicka tillbaka till just VM 2010 när Tyskland ställdes mot England. Ett läge när Tyskland ledde med 2-1. Kom Frank Lampard med ett långskott som tog i ribba, ner och ut. Och domaren dömde inte mål. Mm-hmm. Och när man tittar på reprisbilderna ser man ju extremt tydligt att bollen var i mål. Och det hade betytt 2-2, men istället blev det, som vi alla vet, 4-1 för Tyskland. Och man drev ju Tyskland lite genom att rita mållinjen runt bollen.
Ja, och så. Man drog in den i målet liksom. Mållinjen.
Exakt. Ja. Men min etta är ju en annan situation som på något sätt... Oj, jag får en tumme upp här. På något sätt... Är det för att jag gör tumme upp kanske? Oklart. Tumme ner, tumme upp. Ja. Är ju på något sätt kryddan på det hela som jag pratade om tidigare. När det är en betydelsefull match. Och vad är mer betydelsefullt än en VM-final? Det finns ju inget. Det är det största som finns inom fotbollen på alla sätt och vis. En VM-final. En VM-final som spelades på Wembley 1966. Referee Gottfried Dienst, schweizaren. Schweizare som alltid ska vara neutrala, dömde den här matchen. Och på linjen hade vi bland annat Tufik Baramak från Sovjetunionen och Karol Galiba från Tjeckien. Och den här matchen började ju faktiskt med att Tyskland tog ledningen mot just hemmanationen England. Haller gjorde 1-0 efter 12 minuter. Sen kommer då Geoff.
Vad var det du hade när du inte kunde säga, utan det var en engelsk klubb du inte kunde säga, vad var det för någonting?
Ja just det, du måste tänka, ja, vi får återkomma till det.
Geoff Hurst. Det här Kevin, det här ska du få höra länge.
Åh herregud. Geoff Hurst gjorde då 1-1. Sen gjorde faktiskt England 2-1. Sen kom Tyskland genom Weber 2-2. Och sen blev det ju förlängning. Som vi alla vet. Och sen kommer det där målet. Som vi än idag i Tyskland stör oss över. Målet som gjorde just av Geoff Hurst. Målet som inte var i mål. Bollen som inte gick in, enkelt sagt. Och den här chocken ledde ju till att det blev 3-2 då i förlängningen. Och sen gjorde Geoff Hurst även 4-2 efter att Tyskland hade tackat av helt enkelt. För att de inte kunde stå upp längre efter den där smällen. Så Helmut Haller som hade gjort ett mål med, tillsammans med bland annat Franz der Kaiser Beckenbauer och Uwe Seeler fick då bara ta emot silvermedaljen. Och det är tungt.
Det är tungt. Utgår man från det kriterier som Erik Niva säkert hade haft och som du har här, att man som pratar om domslutets betydelse, ja då är det ju här etta. Så utifrån den lista du har gjort så ja, det är väl bara att hålla med. Jag tycker ju precis som i Guds hand att det är ju svårt att se. De här bilderna är ännu svårare att se. Liksom. Men jag förstår att det är svårt att se om den här bollen var inne eller inte. Men då ska man ju kanske tänka fria hellre än att fälla. Så det är ju ett enormt misstag. Absolut. Så den hör ju hemma på en sån här lista också.
Ingen fingerspitzengefühl där inte.
Verkligen inte. Jag tror att några av våra lyssnare kanske sitter och saknar hela den här varfadäsen mellan Liverpool och Tottenham i höstas.
Just det.
Den förtjänar ju en shoutout i alla fall, om inte annat.
Verkligen, verkligen. Ja, det finns ju många sådana, och har ni några så här självklara som ni skulle ha på er lista, skicka in dem som sagt, antingen via sociala medier, Twitter är vi ju båda väldigt aktiva, där får ni gärna följa oss och tycka till, men även via mail då, som ni har hört 25 miljoner gånger från Leo, kevin.bade1tv4.se, så är det bara hojta till, och det är allt uppskattat när ni skickar till oss, och det är alltid roligt att höra era tankar, och ni får ju självfallet också betygsätta podden i era poddspelare och ja, helt enkelt ge oss er kritik. Nu kan vi till och med rösta vems lista som är bäst på Spotify. Senaste tiden har du vunnit, typiskt nog, men vi får väl se här. Här kommer jag nog ställa frågan vem som är team Kevin i Nyberg-frågan och vem som är team Leo i Nyberg-frågan.
Jag tror som sagt att du har mer medhåll än vad jag har, men jag hoppas att fler känner som jag där ute.
Vi får se vad folket säger. Men med det sagt, ska vi stänga butiken för den här gången?
Vi gör det.
Auf Wiedersehen.
Hej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.